Tack för att vi får komma hit, fira gudstjänst med er. Underbar lovsång. Så gott att få tillbe Gud tillsammans och sjunga texter som också verkligen på djupet man kan sjunga med i. Jag vet inte om ni tänker på det ibland, vissa lovsånger får man ju faktiskt tänka efter ibland när man sjunger. Menar jag det här? Det gör rätt bra att göra det. Det här var underbart verkligen att få sjunga tillsammans med er. Som sagt, tack för inbjudan, Jörgen och även Pernilla. Ni är ju ett team som jobbar här, det märks tydligt. Kyrkan är ingen one-man show, eller hur? Utan det är ett lagarbete. Det är någonting vi gör tillsammans, tjänar i Guds rike. Vi behöver varandra. Det är inte bara en person eller en stor roll, utan tillsammans har vi olika funktioner. Vi får vara en kropp tillsammans. Så kul att få komma hit idag och dela Guds ord med er. Lite grann om mig själv då, som sagt, här sitter min fru och min näst äldsta dotter. Vi har 4 barn, 3 av dem är på annat håll idag då med mormor. Så kan det vara ibland. Och vi har då, jag har arbetat med församling sedan 2001 ungefär. Ett par olika pastortjänster med ungdomar och äldre och sådär. Och det här vi står i nu då i Kyrka för livet i Östra Göteborg, det har vi varit igång med sen 2013 på hösten där, så blev vi en del av Smyrnakyrkan i Göteborg. De adopterade liksom också. Vi kände det, vi vill inte stå själva i det vi gör och vara en egen ö, utan vi vill sitta ihop och ha ett sammanhang som vi är skyldiga att stå till svars inför. En ny kyrka som vände sig till kanske en av Sveriges äldsta pingstförsamlingar. Det var en utmaning. De andra i församlingsplanteringsprogrammet, de tittade på mig och så skakade de på huvudet och sa, du är ju inte klok. Nej. Så, men vi tror att det var rätt, för vi tror att Gud talade om det och vi är väldigt glada för att vi får sitta ihop med Smyrnaförsamlingen i Göteborg. Den stabiliteten som finns, det som det innebär att också ha några som man behöver dra saker med ibland när man har lite idéer och tankar. Så är det, vi är väldigt glada. Sen vi är inte alltid glada, vi är väldigt glada. Ja, jag är glad att jag får vara här. Men sen jag slutade min förra heltidspastortjänst då, så har jag behövt göra lite annat också. Det är ju så, när man är pionjär så har man inte en församlingsekonomi som bara rullar på, utan jag har arbetat och jag gör det fortfarande ungefär till hälften på en skola som resurs där. Och det är också en spännande resa att vara en del av det som händer i kommunen på vardagsnivå. Och det har jag fortsatt med, och det är klart att jag överlevde ett tag till. Men det är väldigt spännande att finnas nära unga människors liv på ett annat sätt. Egentligen är det ganska likt pastorsjobbet egentligen. För det handlar ju faktiskt om, i min roll på skolan i alla fall, att lyssna på människor, att hjälpa dem och få vardagen att fungera. Och lite grann så är det väl i församlingen också. Vi inspirerar varandra till att leva livet så fullt som det går. Jag blev väldigt glad här när söndagsskolan gick iväg, för de bekräftade någonstans att jag kanske har hört rätt inför den här predikan. Jag ska också prata om kallelse idag nämligen. Jag kände det låg mig varmt om hjärtat. Jag tänkte när jag skulle förbereda mig här, för det blir ju liksom när man ska iväg och predika någon annanstans, så blir det ju på allt annat som man har att göra under veckan. Då tänkte jag, Gud, ge mig en gammal som jag bara kan plocka upp och köra med. Jag får vara ärlig och säga det, att det var det första jag bad. Men det gjorde inte Gud, utan han sa att du ska prata om kallelse och uthållighet. Så jag tänker att vi håller det. Ska vi börja i bibelordet? Det är väl en bra början. Och då ska vi läsa ett kort ord från Matteus kapitel 4. Där Jesus väljer ut sina lärjungar runt en sjö där han gick. Vi läser från 4 kapitlet och vers 18-20. När Jesus vandrade längs Galileiska sjön så såg han 2 bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön, för de var fiskare. Tror att han säger det, som man tänker att de inte var tennisspelare eller något sånt där, för då hade de ju varit på fel ställe. Han sa till dem, kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de näten och så följde de Jesus. Kom och följ mig. Att prata om kallelse, jag gör det ibland på lite olika sätt. Det kan ju tyckas vara ganska så här anspråksfullt i ett land där man ska vara lagom, så där, inte sticka ut. Man går ju inte runt och säger, jag är kallad till det här. Är det en vokabulär som du använder i din vardag? I din skola eller i det du gör? Nej, men du kanske ska fundera över och ha det högt upp i ditt hjärta. Jag ska förklara lite grann varför. För jag tror att kallelsebegreppet är viktigt. Och det här är ju liksom ett ord som jag har som start in i det här, där Jesus säger, kom och följ mig. För om vi missar den bibliska tanken med kallelse, så tror jag att vi ruckar lite grann på det som är grunden i lärjungalivet. Att Gud faktiskt har kallat oss in i någonting. Ja, det handlar om det. Om vi ser på grundordet av församlingsbegreppet, så är det ju samma ord som vi använder för kallad, kaleo. Ecclesia pratar man om i församlingen. Det är samma grundord. Det handlar om att bli kallad in i någonting. Och att vara kallad, det är ju inte som Jörgen frågade om jag hade tryckt upp ett visitkort. Det handlar inte om att vi själva benämner oss för någonting eller liksom säger vilka vi är. Utan det är ju faktiskt, vem är det som kallar? Jo, det är ju Gud som kallar. Det var Jesus som pekade på lärjungarna och sa, följ mig. Hans ord till oss. Det är ingen självutnämning att vara kallad. Är du med? Men det är faktiskt någonting som vi själva måste bejaka. Du har själv en roll i det hela att spela. Men det är ju Gud som ger kallelsen. Och då blev jag ju så glad för att söndagsskolan har plockat upp en av de här kallelseberättarna som jag tänkte bara lite kort skulle nämna för er. För ofta när vi tänker på kallelse så får vi en bild av någonting som är kanske väldigt dramatiskt. Eller hur? Man kanske tänker, det där är stora. Men jag vet inte vad jag är kallad till. Har du känt så någon gång? Det finns ju ganska många berättelser i Gamla testamentet där människor blir kallade. Eller hur? De skulle prata om Mose. Det är liksom någonstans mer eller mindre traumatiska upplevelser för den som blir kallad. Här är Mose ute och vallar får. Eller hur? Det är det han gör. Han har ju dratt sig undan för att han upptäckte en del saker som var ganska jobbiga att möta med sitt ursprung och som han var med om i Egypten. Han hade liksom flytt ut ifrån det. Och där är han ute och vallar svärfars får. Och så helt plötsligt så börjar det brinna i en buske. Och så hör han liksom, Mose, Mose! Ibland tänker vi att det är självklart att Mose, han var i öknen och Gud pratade med honom. Men det måste ju varit en ganska traumatisk upplevelse. Det börjar brinna i en buske som liksom inte brinner ner. Och så hör han en röst. Två gånger liksom bara, Mose, Mose, mitt ute i ingenstans. Han blir kallad och så pratade ju Gud med honom lite vidare. Det gjorde ju någonting med honom där han kände att okej, det har hänt någonting i mitt liv som jag inte kan inte. Nej, men det var ingenting. Nej, den brann nog inte busken. Gud sa nog ingenting. Nej, jag hittar bara på. Jag somnar nog förresten, just det, jag somnar där, ja. Nej, det är inte så. Utan det var en händelse som skakade om Mose. Är du med? Ordentligt. Och han kunde inte förneka att Gud hade sagt någonting till honom. Det finns ju berättelsen om den unge Samuel i templet. Som ni kanske känner till om ni har läst lite grann i Gamla testamentet. Där han ligger hos sin läromästare i templet och sover. Och så... Samuel, Samuel, hör han. Och då går han upp och tror att det var nog här min herre ville med någonting liksom, och knackade på och väckte sin läromästare där. Men nej, jag har inte sagt något. Gå och lägg dig igen. Och så kommer det igen Samuel som, och till slut säger han, men det är nog Gud som pratar med dig. Nästa gång han ropar så frågar vad han vill. Så. Och så får Samuel ett uppdrag av Gud och höra av Gud också. Jag tänker på Jesajas kallelse. Ni har ju gått igenom profeterna lite grann, förstod jag här. Jörgen berättade det, att ni har haft lite sån serie. Jag vet inte om ni har pratat om Jesajas kallelse. Det är också lite scary. Tänk att vara profet och heta Jesaja, eller bli kallad till profet och heta Jesaja. Vilka syner! Alltså, det är ju ganska skakande upplevelser han får vara med om, Jesaja. Där han får se liksom en ängel med massa vingar kors och tvärs för ansiktet och som flyger med och så glödande kol liksom. Inte konstigt att han sa, här är jag, okej, sänd mig. Alltså ibland gör vi det här lite romantiskt, där man tänker liksom att det var fint, bara Gud, han liksom smekte fram till så här, Jesaja, vill du följa mig? Jag har en uppdrag till dig, ett uppdrag till dig. Här är jag. Nej, utan det var ju liksom en massiv syn utav väsenden som var helt övernaturliga. Och någon som rörde vid hans läppar med glödande kol. Jag är oren. Okej, här är jag. Profetens kallelse var häpnadsväckande. Och Hesekiel ska vi inte tala om. Om ni läser, jag tror att vi hade en bild på det, va? Det här är nog nästa bild, tror jag. Eller så. Nej, det var det inte. Den tar vi på nästa. Det här har vi ingen bild på. Men jag får bara beskriva det för dig då. Hesekiels kallelse. Han får också en sån här läskig uppenbarelse utav olika liksom vagnar och, som rullar. Och det är eld och det är rök. Väsenden som visar sig för honom. Och så till slut säger Gud liksom, stå upp på dina ben. Det är inte så gulligt, utan det är... Och har vi fått de här berättelserna för oss om hur det är att vara kallad, så kanske det ibland inte är så konstigt att vi funderar på det här med kallelse. Liksom, nej, men det rör nog inte mig, det ämnet. Det är för de andra. Vi har ju berättelsen om Jona. Vi kan väl landa i den som sista exemplet. Där. Jag hade hittat en sån vacker bild på det. Det där är en fisk. Och det där är en människa som flyger ut ur en fisk. Då förstår ni att det handlar om Jona. När han blev kallad så ville han inte ens lyssna, utan han flydde. Han förstod det att okej, om Gud kallar, det är bäst att dra. Det här kan bli lite jobbigt. För Gud är ju, han är så kärleksfull och komplex i sin personlighet. För han är både helig och står inte ut med ondskan. Samtidigt är han förlåtande och barmhärtig. Liksom. Det här kan ju bara bli jobbigt. Jag drar. Och då blir han ju, ja, ni vet hur det var, kastad över bord där och den här fisken räddade honom. Och så fick han ändå slutföra Guds uppdrag. Så när jag nämner ordet kallelse, och så tänker du på de här bibliska figurerna som har blivit kallade av Gud, så tänker du bara, nej, jag går till jobbet igen. Eller, jag har ju färdigt min utbildning och så. Men vi började ju faktiskt inte där, utan vi började i Jesu ord, eller hur? Där han sa, följ mig. Och hela den här dimensionen tror jag finns vad det gäller kallelser. Att Gud, han gör på olika sätt med olika människor. Men en sak är säker, att jag tror att kallelsen är jätteviktig. Det här är en sida av kallelsen med det dramatiska. Men en sak som jag tror är viktig, det är att när Gud rör vid ditt och mitt hjärta, vare sig vi... Vad vi har för framtidsvision om våra liv eller vår bild av vad Gud kallar oss till. Så när Gud pekar på oss och säger ditt namn, som han sa Mose eller Samuel, så säger han kanske Bo eller Greta eller Linnea eller vad det nu heter. Så vet vi att Gud har rört vid mitt hjärta och han har kallat mig till någonting. Det går inte att missa på. Ett av mina kallelsemoment, då var jag och Linda nere och reste. Vi gjorde en liten flygluft nere i Europa och vi landade på Italiens kust. Och vi stod där ute med Medelhavet och jag funderade lite över vad jag skulle göra när vi kom hem sen och framtiden och sådär. Och så Linda var på sitt håll och jag stod där. Och så hör jag bara Gud säger, nu ungefär. När ska jag våga? Nu, sa Gud. Han behövde inte säga något mer. Det var ingen eld, det var ingen rök. Det var bara ett ord från Gud. Så när vi kom hem så visste jag vad jag skulle göra för att ta nästa steg i det som är min kallelse för Gud. Och det gick inte att ta miste på. Det var inte alls dramatiskt. Men det var väldigt, väldigt tydligt. Och så får vi ju titta på Jesus då. Han är ju ändå den som kallade lärjungarna, eller hur? Han är den som är huvudexemplet. Vem talade Jesus till när han kallade de här människorna till att bli hans lärjungar? Var det det fina folket som han gick till? De med högst utbildning och som var väl ansedda? Nej, det var det ju inte. Utan han talade ju till vanliga människor. Till fiskare i det här fallet. Och man kan ju tänka efter lite grann varför han sa som han gjorde till fiskarna. Till de här människorna. Han utmanade ju dem på ett sätt som, hade Jesus sagt det till mig som inte är någon expert på fiske på något sätt, så kanske jag hade förstått vad han menar. Men jag hade ju inte förstått det på samma sätt som ett gäng fiskare förstår när Jesus säger att nu ska ni få bli människofiskare istället. Han vet vad det betydde när han sa det till de här fiskarna. Om vi tänker, alltså begreppet följ mig, det har ju fått en liten annan innebörd år 2019, eller hur? Alltså man tänker kanske mera på såna här saker, eller hur? Jag vet inte om det är någon som använder Twitter, men det finns ju andra sociala medier. Då handlar det ju mer om liksom, följ mig, titta vad jag kan göra, jag är liksom, titta på min yta. Följ mig så kan du liksom, får jag mer berömmelse. Då kan du liksom bli kändisar med mig. Det är inte riktigt det handlar om, va? När Jesus säger följ mig. Utan han hade en annan tanke. När han stod där bland fiskarna på stranden och uttalade följ mig. Så säger han inte det till någon religiös elit eller till dem med teologisk utbildning eller till dem som redan har förstått allting. Utan han säger det till människor som han vet kan göra skillnad när de förstår Guds kallelse över sina liv. Vanliga människor. Som Jesus satte ju inte fokus på vad de kunde få, för det visste de ju inte. Utan han såg vad de här människorna kunde vara med och ge. I det här sammanhanget, om man tänker den religiösa världen på den här tiden, så fanns det ju rabbiner som var lärare. Och då var det ju så att människor, de tittade liksom, vilken rabbin ska jag följa? Och så valde de ut den som de trodde kunde lära dem det de behövde lära sig. Men så var det ju inte med Jesus. Utan det var ju inte lärjungarna som valde honom, eller hur? Utan det var ju han som valde människor. Det var Jesus som pekade, följ mig. Och hans ord hade tyngd. Så människor vågade följa Jesus. De släppte näten och följde efter honom. De här fiskarna, om vi ska ta dem som ett litet exempel, de visste ju vad fiske innebär. Det är inte bara liksom att kasta ut ett metspö och sen så skiner solen och så går man hem med 11 fiskar. Liksom. Utan det är hårt arbete att vara en fiskare. Du måste ha hela fiskeredskap. Du får jobba med att laga dina nät. Det är ett slit utan dess like. Du måste ha tålamod när det inte kommer fisk med en gång. Det kanske någon av er har varit med om. När man ska fiska. Får jag aldrig napp. Det visste ju absolut fiskarna också. Att det handlar om att vara uthållig. Och fortsätta med det de ska göra. Och sen måste de ju även fiska när det är dåligt väder. Eller hur? Det är inte alltid man har en glass i handen. Och världens bästa humör. Utan Ibland är det tufft arbete. Även när omständigheterna är jobbiga så behöver de ut på sjön. Det fanns risker med fisket. Det var inte liksom, det fanns ingen EU-säkerhetsstandard, va? Om det nu skulle vara tryggare. Utan det var riskfyllt arbete som de hade. Fisket gick ju till så, utan att snöa in oss på för mycket detaljer, att de var ett gäng, kanske 5-6 personer i en båt, som behövde teama, jobba tillsammans för att få upp fångsten. Det är också en intressant grej när Jesus säger, följ med, ska ni bli människofiskare. Då förstod de det, okej, det här gör vi tillsammans. Och det kommer kanske bli jobbigt, men vi kan hjälpa varandra. Och det var till och med så ofta att fiskebåtarna hjälpte varandra för att få upp näten. Det är också en bra bild av församlingen och församlingar tillsammans, eller hur? Där vi behöver varandra, vi är inte konkurrenter om samma fångst, utan vi behöver varandra för att Guds rike ska växa eller utbredas, eller hur? Amen, bra. Där fick vi ett amen på det. Jag tror att du, oavsett vem du är, så behöver vi få höra Guds kallelse över våra liv. Och ju tidigare du uppfattar den, desto längre tid har du på dig att gå med Gud. För det är det bästa du kan göra. Men det är aldrig för sent att höra Guds kallelse. Gå inte och gräm dig för att jag skulle ha hört det här när jag var 15 eller 20. Inte nu när jag är 70. Ja, men det är väl underbart om du får höra det när du är 70. Om du inte upptäckt det innan, så låt resten av ditt liv få vara ett lärjungaliv tillsammans med Jesus. Där du kan veta att det är han som har kallat dig till att följa honom. Kallelsen är kanske inte en storm, eld och rök och änglar för de flesta. Utan för de flesta tror jag det är ett Guds ord som talar rakt in i ditt hjärta. Ett möte med Gud, kanske i ensamheten hemma. Där Gud tar tag i ditt liv. Och du får se med andra ögon. Wow, det finns någon som älskar mig. Det finns någon som har sökt upp mig. Det hänger inte på mig. Det är inte jag som är universums centrum. Utan det är han som har sökt mig. Du vet, det förändrar allt i våra liv. När det får landa i oss. Du kan få bli kallad. Du kan få veta att det har skett. Jag gillar bilden av hur det var när Elisa, ni vet, Elias lärjunge, fick sin kallelse att följa profeten. Vi kan ta det ordet. Elia kommer där och kastar sin mantel på Elisa och liksom visar då på det sättet att du ska få ta över efter mig. Och han blir lite så här, ja men vänta nu, jag ska bara göra klart och säga hej då. Och då säger, då händer den här, då står det så här om den kallelsen. Han släppte oxarna och skyndade efter Elia. Låt mig först få kyssa min far och min mor så ska jag följa dig sen. Och då säger Elia tillbaks, går du tillbaka, du vet ju vad jag har gjort. Jag tycker det är ganska coolt. Ofta tänker vi liksom att man får bara en chans och följer man inte med en gång så är det kört. Men visst är det bra, det får sjunka in lite. Okej, jag gör klart där. Sen vet du vart du ska. Så därför ibland så, om Gud talar till dig, så tänk efter och fundera. Ibland kanske det till och med är bra att vi låter det sjunka in lite. Och sen så går vi. Ja, men han har ju kallat mig. Han har ju talat till mig. Nu följer jag. Och så finns det en aspekt till utav det här med kallelse som jag tror är ett tilltal till några stycken speciellt här inne den här förmiddagen. Där Gud kanske har gjort någonting i ditt liv och så händer det en massa grejer, åren går, månaderna går eller kanske bara veckor har gått. Så tänker vi att nej, men det var nog ingen kallelse eller det var nog inte så mycket med det där. Och Paulus har ju en intressant grej som han skriver till sin unga lärjunge Timoteus. Vi ska läsa det ordet från 4:e kapitlet till 1:a Timoteusbrevet. Då säger han och uppmuntrar han honom på det här sättet. Försumma inte, alltså slarva inte bort nådegåvan i dig. Den som du fick genom profetord när de äldste la händerna på dig. Tänk på detta. Lev i detta. Så att alla kan se dina framsteg. Kanske har Gud gjort någonting i ditt liv. Kanske har Gud pekat på dig och sagt, du ska följa mig. Jag har kallat dig till att vara min lärjunge. På vilket sätt det nu är han har talat till dig. Och så har du på olika sätt tappat bort det. Gud känner dig. Och du vet vad Gud har gjort med dig. Det här ordet, det är till dig. Försumma inte det. Tappa inte bort det Gud har gjort i ditt liv. När du har fått handpåläggning och blivit avskild in i tjänst, så har Gud inte liksom glömt bort det. Det finns kvar över dig. Det var han som kallade dig. Och han har inte glömt bort det. Även om det har hänt saker i ditt liv som gör att du har gått vilse eller lite grann bort från den vägen som Gud hade tänkt, så är det inte kört. Utan Gud, han vill ta dig upp på vägen med honom igen. Och här kommer vi till en väldigt spännande sak. Vi kanske tänker att det var så länge sedan. Romarbrevet säger att Gud ångrar inte sina gåvor och sin kallelse. Han ångrar inte det. Han tar inte tillbaks det. Du vet, Gud i sin person har inte förändrats. Han är till av evighet. Vi förstår inte riktigt hur det här har funkat, men vi vet att Gud, han är. Och idag så är Gud fortfarande samma person. Han har inte krympt i sin barmhärtighet. Det är inte så att bara för att Jörgen fick förlåtelse för sina synder så fanns det mängden av Guds förlåtelse minus Jörgens synder. Nej. Utan hans källa är full. Hans nåd är ny varje morgon, även om vi är trötta. Eller hur? Hans källa är full av liv, som vi sjung, även idag. Något av det svåraste som finns för dig och mig som lärjungar, det är att förstå hur stor Guds nåd är. När vi gör bort oss. Gud, tack att du förlät mig. Jag ska inte göra så igen. Och så gör vi så igen. Och nej. Och så läggs det på som ett lock liksom. Och så kanske vi kämpar oss tillbaks. Och reser oss upp igen. Och så kanske någonting händer igen. Jag tror att du och jag som Guds barn, vi behöver bli experter på att börja om. För fienden vill inte att du och jag ska börja om. Utan fienden vill att du och jag ska ligga kvar i självfördömelse. Men vad är det står om livets andeslag i Romarbrevet 8? Att det finns ingen, vadå? Fördömelse. Det finns ingen fördömelse. För livets andeslag gäller för dig och mig i Kristus. Guds nåd finns där för dig. Så därför är en av nycklarna för dig och mig när vi har blivit kallade, det är att inse att Gud vill att vi ska få gå tillsammans med honom även om vi misslyckas och inte alltid klarar av att göra det som han har kallat oss till. Du och jag kan få resa oss upp gång på gång på gång. I min bibel står det ett fantastiskt ord i Hebreerbrevets 10:e kapitel. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Uthållighet. Oh, ett sånt tråkigt ord, kanske vi tänker. Uthållighet. Jag vill ha det nu. Men en av hemligheterna som jag har lärt mig, nu har jag ju levt några år. Jag har levt i 47 år när man har bestämt. Jag fyllde 47, då fick jag ont i ryggen och tappade synen. Men det finns hopp om livet ändå. Men uthållighet. Nu ska ni få all min samlade visdom levererad i en fond här. Det tar tid att bli uthållig. Alltså det ligger ju i sakens natur. Vi behöver uthållighet. Och uthållighet, det innebär att fortsätta gå tillsammans med Gud, även om vi misslyckas. För jag kan lova dig en sak, om du är ung eller äldre men ny i tron, att du kommer att misslyckas. Bad news. Nej, men det är faktiskt good news att veta det. Att Gud vill att du ska resa dig igen när du har misslyckats. Vi har ju massa exempel i Bibeln på det, eller hur? Titta i lärjungaskaran, du kan titta i alla de bibliska personerna. Hur man har misslyckats och gjort fel saker. Men Gud, han är full av barmhärtighet och nåd. Inte så att vi ska missbruka den och liksom veta om det. Men omvänder vi oss, vilket Gud vill att vi ska göra, så fyller han på igen med kraft och kärlek. Du och jag behöver gå uthålligt i våran kallelse. För det kommer inte vara så att du bara vet att ja, men Gud har kallat mig och sen så är det en dans på rosor. Utan det kommer mötas utav både dina egna misslyckanden och utav livets tuffa omständigheter. För det är inte så att Gud, han har liksom kallat människor till ett liv bara i framgång. Att alla människor som följer Jesus kommer aldrig misslyckas med någonting. Alla människor som följer Jesus kan bara göra bra saker. Men det funkar ju inte så. Då hade ju Gud bara fått massa medgångssupporters, eller hur? Som valde att följa Jesus för att då blir det liksom en succé i mitt liv. Men Jesus, han kallade fiskare som visste att det här är hårt arbete. Han talar till dig och säger att du behöver vara uthållig för att få det Gud har lovat. Du behöver fortsätta och fortsätta och fortsätta. Vi har ju känt så många gånger under de här åren sedan vi planterade. Att nej, men det här kanske inte var en så bra idé. Var det verkligen Gud som sa någonting? Det tar tid. Om ni hade sagt till mig att år 2019 så kommer ni vara 40-50 pers på era gudstjänster, så hade jag ju tänkt att nej, det ska vi nog inte göra. Men Gud har lärt mig rätt mycket under den här resan. Och jag vet att Gud har en tanke med ditt liv också. När han kallar dig. När han säger följ mig. Han vill att du ska fortsätta att göra det Gud har kallat dig till. För om vi är uthålliga så kommer vi få det han har lovat. Nu ska jag säga det att jag är inte ute efter att Kyrka för livet ska bli en megakyrka. Vi kanske ska ligga någonstans här och plantera nya kyrkor, fler kyrkor som har gudstjänster så inte så långt ifrån. Så kan det absolut vara. Jag tror till och med att det kan vara en god idé. Det har varit väldigt, väldigt kul för oss att se vad Gud har gjort i församlingen de sista 2 åren. Där vi har faktiskt nästan dubblat våran, för då fattar ni själva att vi var länge sedan vi var 20-25 pers på våra samlingar. Men Gud sa fortsätt och fortsätt. Och nu har det hänt ganska mycket, om man nu säger procentuellt sett, på de sista 2 åren. För det handlar om att fortsätta och göra det Gud har kallat oss till att göra. Så uthållighet är en nyckel. Och kallelse är ett begrepp som du och jag behöver leva i. Vi ska landa i Jesu ord i Johannes 15. Då säger Jesus så här: ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt. Och er frukt ska bestå. Då ska Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Gud har utvalt. Gud har kallat. Det är Gud som kallar dig. Ja, men jag vet inte om Gud har kallat mig. Jag lovar dig att Gud, han har ett ord till dig. Han vill tala till dig när du söker honom. Den här dagen kanske är en dag som du kan få se tillbaka till sen. Och känna att wow, Gud, han upprättade mig i det som han hade kallat mig till. Men som jag hade tappat bort. Eller också kanske du kan få se tillbaka till den här dagen. Och säga att det var den här dagen som Jesu ord följ mig landade på riktigt i mitt hjärta. Och jag förstod att han ville någonting med mitt liv. Att han hade ett högre syfte med mitt liv än att jag skulle överleva och få ett arbete att gå till och klara mig själv i min egen lilla värld. Utan det fanns en tanke med mitt liv att jag skulle få vara till välsignelse för den här världen. För där tror jag Guds kallelse ligger över ditt liv. Att han har kallat dig inte bara till att överleva, utan han har kallat dig till att tjäna honom, till att vara hans lärjunge i vått och torrt, till att följa Jesus även när det är jobbigt. Därför älskar jag såna här sånger som vi sjöng, det sista vi sjöng innan här, som handlar också om kampen. För Gud är den som alltid vill ge hopp. Följ mig, säger Jesus. Idag ska vi få fira nattvard tillsammans. Och det är ett sätt att uppleva Guds kallelse. Ta korsets budskap på allvar. Försoningen kan få landa i ditt hjärta. Du kanske har saker som du behöver göra upp med innan dess. Gör det då. Det är inte värt att ha någonting i vägen i relationen till Gud. För hans kraft in i en människas liv, det är det bästa vi kan få uppleva. Där Gud ger hopp för framtiden. Där Gud ger ett uppdrag i livet. Nu ska jag inte predika längre, utan nu ska ni få möta Gud. Nu ska ni få ta emot Guds härlighet i era hjärtan. För det är det vi har gudstjänsten för. Att Gud ska få röra vid våra hjärtan. Så när du går härifrån din församling, så har du ett budskap att bära till människor. Så har du ett uppdrag att gå i, där du kan få älska människor på ett övernaturligt sätt. Därför att han har först älskat dig och mig. Ska vi be tillsammans? Älskade Fader, vi tackar dig för din kallelse. Herre, hjälp oss att vara osvenska och leva i den kallelsen och inte skämmas för det du har kallat oss till, Jesus. Jag tackar dig för pingstförsamlingen i Trollhättan. Att de människorna som är med oss här idag och lyssnar på det här och tar del av den här gemenskapen idag ska få möta dig, ska få möta din kallelse, ska få höra ditt ord, din viskning, ditt tilltal som förvandlar allt. Jesus, tack att vi får tjäna dig tillsammans. Tack att du möter våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Amen.